CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Jakob Bursell.
Och mig Åsa Secker.
Och med mig Gunnar Harjus.
Och vi står i vårt nya torp där Monopol Media flyttade in för bara någon vecka sedan i Stockholm. Ni kanske sett bilderna som vi lägger upp på Instagram. Det byggs en del. Vad bygger du?
Ljudisolering. Jag hoppas det hörs nog inte så mycket att det enda vi håller på med just nu är ljudisolering. För att det här låter nog inte skitbra. Men det ska sägas att vi har inte satt upp någon teknik än. Utan det här görs liksom med en sån handhållen mikrofon. Så att, så är det för ljudet.
Men förr eller senare nu under sensommaren så kommer ljudet att återkomma till Kapitalet.
The Legendary Monopoly Studios tänker jag att det här kommer bli känt som. Med sitt underbara ljud som vi har byggt och liksom fixat själva.
Sommarens program fortsätter. Det är augusti och vi är inne i vår entreprenörsintervjuserie.
Yes.
Som inleddes för 2 veckor sedan.
Kul.
Och den här veckan så är det dags för det tredje avsnittet. Och nu har vi träffat Breakit-grundarna, Ola Aronsson och Stefan Lundell. De grundade Breakit 2014. Breakit är ju en tech-site, tror jag att de kallar sig. Det nya näringslivet. De bevakar det nya näringslivet. Så de skriver om startups och investerare och riskkapital och sånt där. Har gjort det i flera år nu. Och har blivit ganska stora. Och vi undrade ju hur det går för dem. Varför man ville satsa på ett medievarumärke för 4-5 år sedan. Och hur någon ville investera i ett sånt företag för när det begav sig. Och det ska vi prata om idag. Då kör vi. Inför intervjun så har jag gått tillbaka och läst lite i Dagens Industri från hösten 2014. Kul läsning idag. Mm. Och det är då som DI sjösätter den här entreprenörsresan.
Mm,
och du får, Stefan, 100 dagar på dig att ta fram en affärsplan. För ett medieprojekt som ska realiseras inom ramen då för DIs verksamhet.
Inte för att det är någon jättestor betydelse, men det var jag som initierade, kan man säga.
Det
var inte,
ja, men precis, för det är det som är frågan här. Sorry. Vad var bakgrunden till det här?
Ja, men bakgrunden var ju att jag och Olle ganska lång tid, ett år tidigare någonting, dratt igång något som hette Digitalpodden, som var ett sätt att hitta. Jag kände, och Olle också, kände att Dagens Industri på att tappa en väldigt spännande och snabbt växande målgrupp. Och då i det här läget var ju podd ett hett och liksom coolt media. Nu är det liksom allmängod så. Men då kände vi att där finns liksom en... Vi drar en podd som riktar sig mot tech-communityn i Stockholm och Sverige. Och det visade att det fanns en stor målgrupp där. Vi gjorde en undersökning som visade att det hade typ 50 000 lyssningar på den där, vilket var mycket. Men det viktiga var att hälften av dem hade ingen liksom daglig relation till Dagens Industri. Så då hade vi liksom hittat en ny spännande, och vi visste också att de var väldigt attraktiva, också mycket entreprenörer och handelsstudenter och sådär. Så då gjorde jag, med det då som grund, och så gick jag till Peter Fällman som var chefredaktör och sa att låt mig, ge mig 100 dagar att ta fram liksom en medieprodukt som appellerar till den här målgruppen. Och det blev entreprenörsresan då.
Men du hade ju ett entreprenörsintresse från barndom, kan man säga.
Mm, verkligen. Jag var bland annat stamgäst på Ljungskiles folkbibliotek, vad säger man, kommunbibliotek och liknande, och lånade en massa böcker om entreprenörskap och gick alltid runt egentligen, inte all, men i stor del av min uppväxt gick jag fundera på nya affärsidéer, men kom liksom aldrig till skott. Jag sålde ju lite läsk utanför någon Mike Jackson-konsert och så där. Jag försökte liksom, tog sig stapplande steg, köpte sidenblommor som massa skolor skulle sälja, det blev fiasko. Och sådär. Så jag var liksom, kom aldrig till skott, och sen så rullade jag in i journalistiken och blev mycket med träffade ju sjukt mycket spännande entreprenörer som gjorde att jag blev ännu mer sugen på att ta det här steget, men jag fick liksom inte tummen ur, och sen så till sist så kom det här då, det här möjligheten, så det var väl en stjärna står rätt, kan man säga då. Men jag har haft ett genuint entreprenörsintresse ända sedan barnsben.
Och du då, Olle, jag såg lite gamla artiklar från TTLA, som är en tidning som du skrev för, Trollhättan.
Ja, det stämmer. TTELA, lite krångligt namn, det står för Trollhättans tidning, Älvsborgs läns Allehanda.
Och sen hamnade du på DI.
Mm.
Men du hade inte någon entreprenörsdrömmare?
Nej, det här var ju ganska tidigt också. Jag var nog framförallt intresserad av journalistik och ekonomi. Och jag var ju 27 år, tror jag, när vi drog igång det här. Så att det var, jag hade liksom inte kommit dit än.
Men under den här hösten, de här 100 dagarna, vad gör ni?
Ja, men då, tanken därmed var ju att jag skulle skriva väldigt transparent om det här. Att jag skulle liksom lämna Dagens Industris redaktion och satt mig på Sub 46, en av de här co-working spaces, eller kontorsställen då, som byggdes upp. Och så skrev jag om den här resan då. Det var det som var liksom... Och då, i det här läget var ju Olle lite grann i bakgrunden, men han var ju väldigt viktig liksom så här bollplank under hela tiden då samtidigt. Men och ganska snart så utkristalliserades den här idén att vi ska göra en ekonomisajt fokad på tech och startup-industrin då. Så då lurade Olle i bakgrunden och vi putsade på ett koncept, och sen så pitchade vi det här för Dagens Industris ledning, inklusive styrelseordförande Gunnar Herlitz då, och chefredaktören Peter Fällman.
Och hur såg caset ut då?
Ja, men det var väl i en mening så var det ju en tech- och startup-sajt, kan man säga, som vände sig mot den nya växande techindustrin inom ramen då för Dagens Industri, tänkte vi oss. Och att de skulle slussa mycket trafik till oss och sådär. Det var det som tanken.
En grej som jag minns ganska tydligt med själva caset då, det är det som... Så här var det egentligen, att vi skrev artiklar som blev jättebra och gjorde podd och så. Men själva nyhetsartiklarna, de fick liksom ingen vettig plats på hemsidan på Dagens Industri. Så det var inte bara att i målgruppen inte hade en daglig relation till Dagens Industri, utan det var också att den befintliga nyhetssajten DI, den skulle ju skriva om börs och sånt. Alltså där kunde man aldrig toppa med någon nyhet om något spännande nytt techbolag, för det var inte riktigt vad den målgruppen ville ha. Och det gjorde ju att istället så hamnade de på så här sidan 14 i papperstidningen. Och där kände man ju att här är ju någonting som är fel, att det är den här gamla printprodukten som målgruppen verkligen inte läser. Där var det mycket lättare att få in de här nyheterna, medan det här liksom börsklickfokuset gjorde att det inte fick plats i den digitala produkten. Och det var ju liksom en process löpande under den här perioden också, att man liksom kämpade internt för sitt innehåll men hittade inte riktigt en bra plats för det. Och därför blir det ju ännu mer logiskt då med pitchen, att kan vi inte ha det här på en egen sajt.
Och vad sa ledningen då?
Ja, men de sa ju i princip att det här är ju toppen. För det vi ville göra var ju att vi ville göra liksom en form av intraprenörsresa, så vi vill, och göra det fullt ut. Eller fel, det skulle vi inte göra. Vi vill göra en entreprenörsresa på riktigt. Vi vill göra som entreprenör på riktigt. Sitta på stan, ha ett eget säljbolag, bygga sajten själva. Ta egen risk. Och, liksom, och sen så var tanken att vi skulle sälja det här, hela klappet till Bonnier på 3 år. De skulle få en option om 3 år och köpa in det då. Tyckte jag var en klockren idé, och även alla andra entreprenörer jag pratade med runt om liksom. Och det där tyckte då Bonnier var jättebra. De sa till och med att behåll era höga löner. Jag hade rätt bra löner på Dagens Industri som reporter. Olle hade också helt okej lön. Och vi fick också vinstdelning, men vi fick inte bli entreprenörer. Och det var då liksom som vi tackade för kaffet och sa nej, men då kör vi det själva helt enkelt. Så vi sa upp oss då.
Det var ju 2 steg egentligen. Först var det ju ett första pitchmöte. Och då var det faktiskt inte positiva tongångar. Även för första prisnötet var bara Dagens Industris chefredaktör Peter Fällman och Gunilla Harlitz som då var chef för alla tidningar på Bonnier. Och då var det så vi hann köra någon minut på presentationen och berätta, och så fort hon insåg att det var liksom ännu en nyhetssajt så sa hon bara nej. Alltså, och sågade det ganska hårt. Och hon menade liksom att vi inte hade tänkt till ett brett och att, ja men, vadå ännu en sajt? Det här kanske borde vara ett event eller något. Att vi var för fast i att vi ville göra en sajt med journalistik. Men sen när vi feedbackade tillbaka och de lite grann förstod att det här är något vi skulle kunna göra själva och ta in kapital på stan och realisera, då fick vi liksom skruva på upplägget och sen fick vi göra en ny pitch och då var hela ledningsgruppen för Bonnier News med. Och då sa de att nej, men ni får jättegärna göra det här och ni kan säkert få tjäna bra med pengar på det. Men då ringde de faktiskt upp till ägarna, alltså upp till Bonnier-familjen och frågade om det här med delägarskap och fick nej. Och jag tror mig också veta att ganska nyligen innan hade faktiskt grundarna till Tokabocka, som är världsledande på appar för barn och så, också har fått nej på något liknande. Det är någonting jag har hört, ska jag säga. Ja, men det står faktiskt i Bonniers aktieägaravtal också att man måste vara av Bonnier blod, så att säga, för att få äga aktier i firman. Så det var liksom inte ledningsgruppen heller som sa rakt nej på det, som jag minns, utan de ringde upp till familjen. Och det ska man väl ha i åtanke också om man ska försöka utvärdera om det var rätt beslut av Harlitz och inte, att det var inte riktigt hennes beslut, just den ägarandelsbiten.
Men man kan ju se att ni registrerade ett bolag i december 2014 i början, vilket måste vara ungefär samtidigt som ni pitchar den här idén.
När är det reggat? Det är man nyfiken själv. Har du det där?
Det är reggat den 10 december.
Ja, men det stämmer. Det är rimligt.
Men är det så att ni... Hade ni liksom en egen backup-plan som ni körde vid sidan om då?
Nej, men för mig var det väldigt, och det var, tror jag fullt också, var det väldigt, väldigt viktigt att göra det här väldigt fair mot Bonnier och Dagens Industri, som jag tycker varit en fantastiskt bra arbetsplats. Jag trivs superbra där. Så var det inte, utan vi liksom drev det här väldigt transparent och öppet ända fram till den punkten som de sa att nej, men det här kan inte göras med entreprenörer, utan det här måste vi, ni får den här lösningen får ni. Då sa vi, nej, men då säger vi upp oss, och sen så reggar vi bolag strax därefter. Så det var så liksom, det var en viktig grej. En annan, och då var det ju rätt fram på också, en typ den enda tillgång jag kände jag hade var min telefonbok, den vi har med mig, och det var väl liksom förhandlade jag fram att jag fick ta med mig min telefonnummer helt enkelt, så det var ungefär på den nivån.
Ja, verkligen, och där det tyckte jag var en av styrkorna med själva upplägget, att det aldrig blev någon... Ja, i vissa andra bolag blir det ju säkert rättstvister om sånt här och har du agerat illojalt och sådär, men det är en grej vi har lärt oss senare med breaket också, att du kan göra nästan vad som helst så länge du är helt öppen och transparent och visar att jag försöker inte dölja någonting. Så vi sa ju precis som det var. Och sen så slutade snarare med att jag minns att Gunilla själv sa i mötet att men om ni vill göra det på det där sättet, då är det nog bättre att ni gör det själva. Alltså att, så det, den första som sa det öppet var ju hon. Och det fanns liksom en öppen diskussion där om, ja, antingen gör ni det själva eller så gör ni det med oss, och nu är det upp till er att välja. Det var liksom inte så att vi... att det inte sades ett knyst om det, och sen kom vi som en dolkstöt i ryggen med det lite senare. Och det har jag ju känt efteråt, att det var ju otroligt bra att vi gjorde så. Och så har vi ju också gjort i allmänhet med bolaget, att vi har kommunicerat extremt tidigt om alla nya satsningar och allt vi gör och allt sånt där, och inte hållit någonting hemligt. Och det går aldrig att avslöja någonting om någon som inte håller någonting hemligt inom journalistik eller affär eller vad det handlar om. Det avväpnar liksom alla, det avväpnar massa konflikter, kan man säga.
Mm. Ni lyckas ju då få med externa investerare, inte minst då Staffan Persson. Jag förväxlar med Stefan Persson. Hur övertygar ni honom om den här idén?
Ja, då var jag som körde i huvudspåret, tror jag. Jag gjorde faktiskt så att jag... Alltså, man kan ju paketera stories hur man vill lite grann. Så här, du hörde nu, Olle hade ju en variant på hur det här gick till, och jag har liksom förenklat den lite grann. Så du får ta det för mig en nypa salt. Men i princip skulle jag säga så här, att jag hade en bra relation med Staffan Persson. Och han ingick i mitt PT-team kan man säga, när jag drog igång den här entreprenörsresan. Jag hade liksom Sebastian Semenkowski på Klarna och bland annat Staffan då, som liksom skulle coacha mig genom det här då. Och då var det rätt naturligt att jag tog med Staffan när jag skulle pitcha, när jag skulle lägga fram vår pitch för Bonnier då. Så du testade den på honom, den här pitchen. Och i det pitchmötet liksom, så kom det fram efter ett tag, när vi i slutet på mötet sa liksom, så vi kan förenkla allting, och sen sa, men okej, men vad ska vi ha det här bolaget, eller hur mycket, vad ska vi sätta för värde på det här bolaget liksom? 10 miljoner kan man ju alltid motivera, sa Staffan Persson då. Det var ju bara jag och Olle en idé egentligen då. Och då sa liksom, men då måste du gå in, här har du Karlan liksom. Och sen så skrattade Staffan då liksom, så skakade vi hand på det då. Så han var ju, det gick väldigt lätt liksom, och på ett möte kan man säga, så fick vi in honom då som investerare. Jag vet inte om det var så frågan riktigt, men det var så det gick det till ungefär.
Ja, men jag har frågat inför den här intervjun lite folk vad man vill veta om er historia, och en fråga som jag fått är vem vågar satsa på media under den här tiden? Och det är ändå ganska mycket pengar som ni fick in, det var ett par miljoner, 3 miljoner va?
Ish, 3 miljoner var det.
Ja, men samtidigt så är det, i många investerare så är det ju 3 miljoner är ju inte så mycket pengar heller. Till att börja med, men om man går tillbaka lite i den tiden, så på den tiden var det ju ganska många, inte minst i USA, som ville satsa på medier. Det är då vi får de här Vox och BuzzFeed och Business Insider och The Information och det gänget, som i vissa fall tar in oerhört mycket riskkapital till offensiva satsningar på nya digitala medier. Och det är också då som distribution via sociala medier blir en stor grej. Så jag skulle nog säga att i någon sorts internationellt perspektiv så var ju det här helt rätt tidpunkt.
Alltså jag håller inte med det här, kan jag säga. Alltså jag tror ju, alltså man kan absolut spela det, eller pitcha det på det sättet liksom. Men så min erfarenhet nu, vi har ju tagit in pengar flera rader gånger, och det är ju liksom att det är lite kul om jag break it. Det är liksom så här, det är inte felräkningspengar för de här killarna som har gått in, men det är liksom inte så här, de tror inte att de kommer göra någon stor homerun på det. Jag tror att Staffan, det har han sagt till mig också, att han ser det. Däremot ser han inte så binärt, som man säger. Alltså vissa, om man investerar pengar i ett riktigt techbolag, då är det kanske en på 25 att det blir en riktigt bra, då kanske det blir 100 gånger pengarna förenklat. Men jag menar, breaket kan man ju liksom gneta ihop till en helt okej affär. Det har ju varit en bra affär för, en helt okej affär för Staffan Persson, även om de har inte sålt någonting än, men vi har fått höga värderingar och så. Vi har ju en stabil verksamhet. Så liksom.
Jag håller verkligen med om det. Jag menar mer att idag känner man ju vem vågar satsa på media kanske på ett annat sätt. Men det jag vill bara påminna om, att vid den här tiden var det faktiskt inte riktigt så. Utan det var kit lanserades och allt möjligt. Och vi har ju gått bättre än nästan alla de svenska som lanserades då. Och även de här amerikanska satsningarna har ju många av dem gått åt skogen sen, alltså Vox och det här. Men på den tiden var det inte alls den känslan kring det. Apropå frågan, vem vågar satsa på media? Sen håller jag med om att jag tror inte att det var Staffans bevekelsegrund. Men det var ett annat klimat då. Mm.
Och hur såg planen ut då?
Den var ju än en gång förenklat då, alltså man kan ju prata hur länge som helst på den var, men om jag skulle bara förenkla det i 2-3 meningar, så var det ju liksom att vi skulle så snabbt som möjligt bli liksom kyrka mitt i byn för den här snabbväxande tech- och startup-industrin, där vi såg att alla konkurrenterna låg bara liksom och nosade i utkanten av den här kärnan. Och ägaren, målgruppen, väldigt attraktiv målgrupp, och så snabbt som möjligt få, och det var det vi skulle använda riskkapital till, istället för liksom smyga framåt skulle vi snabbt sätta upp en ganska stor relation, en förhållandevis stor relation, och fånga in de här människorna, vilket vi också gjorde, och sen började kapitalisera på dem på olika sätt, med ganska traditionellt liksom, med eventkonferens, vanliga gamla heliga banners och någon form av annonsaffär och även kanske utbildningar och sådär. Så det var ingen rocket science, så att snabbt få upp en bra, en attraktiv målgrupp och sen så kapitalisera på dem på olika sätt.
Och hur länge skulle pengarna räcka?
I första, alltså de här kalkylerna gjort, de har ju i början så levde, gick det faktiskt bättre än vad räknat med omsättningsmässigt. Man gör ju affärsplaner på 3 år och sådär, och vi överträffade faktiskt dem i de första 2 åren tror jag. Sen gjorde vi en ny runda och la fram en ny affärsplan, och den har vi väl bommat lite grann på, men den är vi på god väg att leva upp till nu kan man säga.
Ja, men exakt. Så, och tanken hur länge pengarna skulle räcka, det var liksom... Ja, men det var väl tanken att de skulle kunna räcka ett tag och att vi kanske skulle ställa om till lönsamhet till och med, men så blir det ju sällan i såna här tidiga
faser. Så här var det väl, Ola, att vi tänkte väl att pengar skulle räcka till lönsamhet och sen så att det gick mycket bättre än räknat med. Då vill ju inte investerarna att man bara ska liksom vrida om till lönsamhet. Ja, då gasar man på och då tog vi in lite mer pengar och sen så det är egentligen så det har gjort. Att
precis.
Kapital efter att vi har liksom levererat på affärsplanen, mer eller mindre.
Ja, men precis så var det. Att man kände liksom, oj, det här går bra, det växer på vidare. Vi får in jättemycket användare. Då tar vi in mer pengar för att liksom inte behöva bromsa satsningen. Men en grej som jag tycker var som jag tyckte var attraktiv själv med caset, jag vet inte om du tyckte det, men jag tyckte själv att det var väldigt, det var bra att vi tog in 3 miljoner och inte 30. Alltså om man jämför med liksom den storsatsningen som Kitty gjorde som floppade, eller de här stora amerikanska satsningarna, det var ju att man tog in rejält med kapital till ganska höga värderingar, och det kände liksom inte jag var riktigt, riktigt rätt för så pass hyfsat traditionell digital mediebusiness som det ändå handlar om.
Och där tycker men sen var det också att jag kan bara tala för mig själv. Jag hade inte haft kompetens att få in 30 miljoner på anställda. Alltså, vi har ju liksom, jag har ju aldrig haft någon egentligen chefserfarenhet hur man får lära sig. Och det är bra att lära sig efter att plocka in 1, 2, 3 anställda. Ändå plocka in liksom 15. Då hade det blivit katastrof. I alla fall om jag hade blivit den som bestämt över det. Så jag tror att det var också en viktig faktor.
Ja, nej, verkligen. Och det tycker jag också var, det tycker jag också var väldigt bra. Nu låter det som att jag bekräftade att det hade blivit katastrof om du skulle vara chef.
Ja, men
jag
hade det,
menar egentligen att jag var ju också superovan och hade aldrig gjort det heller. Och det, ja, men om det skulle bli en total flopp så skulle det ju inte vara värre än att man hade bränt 3 miljoner.
Men hur var det första året då? När ni stod på egna ben, ni hade pengar, ni hade ingen erfarenhet av att driva företag, ni hade ingen erfarenhet av att ha personal. Vad gjorde ni?
Nej, men det var ju väldigt enkelt tyckte jag. Vi skrev massa artiklar och så hade vi ett säljbolag som sålde annonser första året. Och sen,
ja, vi sålde det själva också.
Ja, vi sålde det hela själva, det är sant. Men nu om jag ska förenkla grovt så var det ändå, det var ganska mycket så i början. Och det jag minns tydligast från första året var att det var väldigt kul för att man blev glad för framsteg som man idag upplever som väldigt små. Att det var att den här veckan har vi över 20 000 besökare på sajten. Det var man liksom helt överlycklig över. Första gången det var en internationell affärssajt som länkade till oss blev man helt överlycklig över. Kristina Stenbeck vill bli intervjuad av oss blev man helt överlycklig över. Sen så senare blev man så här, det här det är väl ingenting. Liksom, då är det direkt att man liksom tecknar in att det är väl självklart att vi har massa trafik. Men det var kul. Varje vecka nästan var det liksom, man får in en ny affär, var liksom, nu är det så här, ja, det kommer affär hela tiden. Lite grann.
Men om jag från mitt håll, så om man tänker liksom att det ska prata lite grann om hur det är att driva bolag, entreprenörskap och så tycker jag det var en jätteutmaning, relation mellan mig och Olle liksom. Alltså vi hade ju pratat igenom mycket innan vi satte igång, och vi hade liksom för att reda ut vad olika roller och så. Men mycket på grund av mig så blir det ju massa konfrontationer liksom, för att jag hade ju liksom ingen erfarenhet hur man ska leda och driva liksom. Jag är väldigt så här, jag är inte konflikträdd kan man säga, utan jag liksom snackar rätt ut. Jag kommer ihåg ett tillfälle när vi stod och skällde på varandra, det var säkert jag som började, och så en annan som satt i hörnet där liksom att nu kan inte gå ut i rummet liksom, så man vill inte höra när ens föräldrar skäller liksom, så det var en liten ögonöppnare för mig. Aha, just det, det låter ju helt extremt att jag inte ens tänker det. Så, men liksom, jag var ju extremt naiv och okunnig i allting vad som hade med ledarskap att göra liksom. Så det var ju sjukt kul att driva upp breaket rent journalistiskt, men det var ju för mig var det varit utmanande rent så liksom entreprenörsmässigt, framförallt liksom den här ledarskapsdelen. Säljdelen har jag alltid haft ganska lätt för att tycka om och jobba med den typen av, men liksom det här med nu ska jag bli en ledare för det var ju liksom ingenting som jag hade ens reflekterat över, och det kan vara ett bra tips om man drar igång en företag att man ska fundera på det lite grann.
Men hur såg affären ut här i början? För att på senare år så har ni adderat event och den här premiumtjänsten och sånt. I början var det ju från en annonsaffär i höger.
Nej, men egentligen var det så att när vi drog igång, då hade vi faktiskt redan sålt in en del event faktiskt. Vi var bland annat i Almedalen första året. Och då hade vi sån liten verksamhet, så då var det ganska viktigt om intäkterna. Jag kommer inte ihåg några siffror, men det var ett par hundratusen vi fick in liksom där. Och det var, du vet, när vi bara var 2-3 stycken så var det ju fina pengar. Så jag skulle säga att vi hade en bra, vi fick liksom en väldigt bra start in i en annan personal, för att vi hade lyckats sälja in till ett par större kunder. Vi jobbar med Telia också med ett event och sådär. För i början hade vi ingen trafik, så vi kunde inte sälja någon annons. Alltså det var ju liksom ingenting, det var bara 1000 lappar i början. Så då var det väldigt skönt att ha. Då var det egentligen tanken först att man skulle ha riskkapital på, men då hade vi lyckats sälja in lite affärer då. Så det var nog, sen växte ju annonsaffären. Jag vill inte säga att det var en kombination av hela tiden av konferens, event och annons, eller?
Jo, nej, men jag håller med. Och framförallt just det att det tycker jag talar återigen för det här med att det var bra att vi inte tog in 30 miljoner. Alltså just att det var ju lite, vi gjorde något event ihop med Telia och fick in en ganska bra intäkt på det. Det var ju lite konsultigt där också första halvåret bara. Och enligt klassisk riskkapital startup-skola så ska man ju inte jobba så, utan man ska ta in kapital, leva med förlusterna, fokusera 100% på sina egna produkter. Men jag tror inte vi hade det i oss 100%. Vi var lite mer jordnära och tyckte liksom att jo, men vi har det här riskkapitalet, men gör vi de här lite mer liksom konsultiga eventgiggen också, då får vi lite mer tid att klura ut vad det är vi ska hålla på med. Och
Alltså riskkapital var ju liksom bara skön liksom, vad säger man, inte rygg, men liksom en krockkudde liksom, och det gick riktigt dåligt. För som jag minns det slog vi, hade vi positivt kassaflöde i början, sen började vi bränna lite grann pengar i slutet på året där. Men det var ju, det gör väl alla, men jag älskar att göra vinst liksom. Jag tycker det har man ändå i rygg, och det vet jag att Staffan och de gillar det, alltså de identifierar det hos oss, så att vi liksom inte var så att vi bara skulle plocka in oss. Jag tror inte det är så många som bara plockar in pengar och bränner, det tror jag faktiskt inte. Men liksom, vår modell är ju inte att vi ska bygga någon fantastisk revolutionerad produkt, utan så därför måste vi ju ganska snart dra in pengar liksom.
Ja, men och det tror det är viktigt att liksom ha med sig det att under den här, nu tog vi in kapital innan sajten var lanserad, men här blir det ju snarare som att under det här första halvåret när vi ändå var kassaflödespositiva och liksom testade modellen och inte visste om det skulle flyga överhuvudtaget, då gjorde vi egentligen inte av med riskkapitalet. Och om man ser tillbaks på det så kan man ju säga att det hade varit ganska bra om det hade blivit en total flopp. Det hade liksom inte ens bränt några pengar. Utan det var snarare att vi började göra av med riskkapitalet när vi såg att okej, nu kommer det in massa användare här. Då är ju, man kan säga, experimentet och hypotesen visar att okej, det fanns någonting här. Mm. Då började vi lite grann, skiter vi och gör så mycket konsultgig och vi anställde folk och det är egentligen så alla gör i startups. Men skillnaden är att man gör det där lite födkrokgrejerna innan man tar in första rundan. Men till skillnad från de flesta andra tog vi in första rundan innan det ens fanns en produkt. Så brukar man inte göra. Så på så vis tycker jag att det liknar egentligen hur bolag brukar vara. Men första kapitalanskaffningen var ovanligt tidig, kan man säga.
Mm. Då har jag sagt, Stefan, att ni ska vara kyrkan mitt i byn. Och ni ska bevaka den här techscenen. Samtidigt så har ni varit en del av techscenen. Ni har åtminstone haft liksom en är av att vara en del av den här techscenen. Har det varit ett problem på något sätt att varit en del av branschen som ni också bevakat? För att så stort är det väl inte?
Ja, rent, ska man säga, teoretiskt kan det vara problem. Liksom. Men det handlar ju mer om mer gammal hederlig journalistik. Så här. Vi jobbar ju med... Jag och även Olle har ju liksom alltid propagerat att man ska bygga nätverk och kontakter och relationer.
Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1 000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För 2 år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De leasar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, däribland alltså SPPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångsslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP, öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
Men de man bevakar gjorde jag på Dagens Industri också. Liksom. Det tror jag är väldigt framgångsrikt om man vill, breaka mycket nyheter som är liksom breakets DNA, liksom, att man ska vara liksom breaking news. Så det handlar ju mer om att man vågar trycka dit folk som man känner när de väl behövs bli dittryckt. Liksom, sådär. Men sen är ju inte jag mer en människa. Liksom, att det är klart att relationer påverkar på något sätt. Jag tror inte man är robotar så. Liksom, men man får ju försöka hålla sig så professionell som möjligt liksom, till det. Alternativet är ju att man står helt utanför och då får man ju inga bra nyheter. Alltså våra uppdragsgivare är ju läsarna och de vill ha så bra content som möjligt och det får de, tror jag, på det arbetssättet. Så nej, jag har inte tyckt var något problem med praktiken faktiskt.
Och det blir inte några konflikter med potentiella investerare eller mellan när ni sen ska ut och ta in pengar till...
Nej, utan det, jag tycker att man upplever respekt från dem. Att de, alltså det, jag vill inte ha den typen av investerare som tycker att det är problem, kan man säga, förenklat.
Jag tycker aldrig det här har varit något problem. Jag tycker det, för det var ju en sån sak som man fick fråga om i början, men jag tycker det har varit, nej, aldrig någonsin ett problem. Och jag tror man ska komma ihåg det med journalistik, att det, trots allt så det vi jobbar med här är ju liksom inte att mörda folk, utan det värsta som kan hända är att vi skriver något om deras företag som är negativt. Men inte ens det är ju, alltså vi har ju inte makten att förstöra någons livsverk ändå, utan det är ju att de i så fall möjligen redan har förstört sitt eget livsverk, men vi berättar om det och andra vet inte om den. Och jag har upplevt, nej, men det finns ju några i branschen som det känns som att de typ hatar oss och inte vill prata med oss, men ja, då pratar inte de med oss. Men jag har inte upplevt att det har varit ett problem alls överhuvudtaget faktiskt. Jag tycker det är bland de lättaste grejerna med Breakit. Just eftersom man... någonstans är det... Jag tror att man kan säga det så här att det vore en sak om alla artiklar vi skrev var så här: alla techbolag är onda och vill bara sälja sina bolag och skatteplanera och vill världen något ont. Om man hade det som premiss för varenda artikel, den världssynen, då skulle man ju bli hela branschens fiende. Men vi har ju inte det som grundutgångspunkt, helt enkelt. Och någonstans, vi delar ju ändå utgångspunkten i grunden om att med techbolag, de kan göra både bra och dåliga saker. Vi skriver om vilket som. Och då tycker jag det funkar. Det har inte varit något problem.
Det här har också varit en tid de här åren med extremt låga räntor och man har fått se ett rejält uppsving för hela tekniksektorn och det har blivit poppis att driva eget och det har funnits entreprenörer överallt. Men du, Stefan, du har ju varit journalist i över 20 år och du har sett flera liksom, toppar och dalar. Hur har det varit för dig att bevaka det här? Har det känts som att det är på riktigt allting?
Nej, men det har varit mycket déjà vu-känslor från IT-bubblan 2000 liksom. Och det var väl tror jag nästan var den största liksom, affärsrisken som vi identifierade innan, att det här bara är en hype liksom, som kommer som eller så här, vi var helt inne på att det här är i alla fall en värderingsbubbla som förr eller senare kommer spricka. Men däremot så har vi en grundsyn på att ny teknik och digitaliseringen är liksom här för att stanna och är något liksom gott för samhället, något som kommer bygga mycket världen. Men det vi var rädda för, eller som jag i alla fall var rädd för, det var att man blir för mycket associerad med tech. Liksom. Jag var med och drev en tidning som heter Vision här i början på 90-talet och in på 2000-talet. Och de blev ju liksom så här, den nya ekonomin, eller vi blev den nya ekonomin. Och sen när det kraschade den nya ekonomin, då ville ju liksom ingen, nu förenklat igen, men då ville ingen bli associerad med den tidningen längre. Så det tyckte jag var en risk. Men sen tycker jag att det har visat sig att den här värderingen, det har ju kommit sättningar liksom, värderingar, och sen har de ju tagit fart igen och sådär, men liksom, men som sagt, digitaliseringen, den är ju här för att stanna liksom, och det berör hela näringslivet, så det innebär att vi kommer att ha breaket, kommer att bli existensberättande under hundratals år.
När ni hade kommit in några år i den här, på den här resan, så ni tar in mer pengar efter ett år eller två, läste jag. Är ni liksom på rätt riktning då? Är ni där ni ville vara från början, eller hade det varit svårare eller lättare?
Jag tycker det har varit lite lättare faktiskt, om man går tillbaka. Just att komma till det här att vi skulle vara kyrkan mitt i byn och liksom bli nyhetssajten nummer ett och ett superstarkt varumärke just bland techbolagen. Det trodde jag faktiskt skulle vara svårare att nå den positionen. Utmaningen tyckte jag var mer känd faktiskt.
Mm. Ni vinner ju era medarbetare vinner Guldspaden 2018. Man granskar cykelbuden som kör runt mat. Fedora heter de väl?
Och Iberit står det framförallt.
En otrolig framgång måste det ha varit för er. Samtidigt så skriver du, Olle, att 2018 var det tuffaste året någonsin i en krönika i Breakit. Det året så omsätter ni mycket pengar, nästan 14 miljoner, men ni förlorar mycket pengar också, vilket kanske var enligt plan. Men vad var det som var så besvärligt?
Första 5 miljoner tror jag måste det vara.
Ja. Vad var det som var så svårt då?
Nej, det handlar om egentligen att skala till nästa nivå var svårt. Och det är väldigt typiskt tror jag för många uppstartsbolag att det är två olika saker. Det ena är att liksom bekräfta en hypotes, att finns det någon efterfrågan här överhuvudtaget? Ja, men sen är frågan hur långt man kan skala upp den modellen man har fått bekräftat att den funkar. Och i det fallet så handlar det om att vi hade en modell där vi sålde delvis själva, men det mesta sålde ju vårt säljbolag, och allt liksom byggde någonstans på att växer vi i trafiken så kommer annonstäkterna fortsätta öka. Men det vi märkte där då var ju att det inte riktigt blev så, utan dels började vi lägga till nya intäktsben, alltså satsa mer på event, och nu har vi ju prenumerationer också. Men också att vi själva behövde bygga som ett eget litet säljteam för att kunna skala vidare.
Varför då?
Ja, men egentligen för att det är superbra att jobba med externa säljbolag för att ställa lite mer standardiserade produkter. Bannerannonser skulle vara det mest typiska inom online-annonsering för publicister. Men alla mer kreativa annonsupplägg, de kräver ett större fokus hos en själv, hos sitt eget team. Det kan man aldrig liksom lägga ut på någon som, hur duktig och bra den personen än är. Så om man liksom säljer åt 100 sajter, och då blir man bättre på nätverksförsäljning. Medan vi behövde skala upp mer egna skräddarsydda upplägg och annat.
Det bygger inte så mycket värde heller. Om du någon gång i framtiden, Gud förbjuder, skulle sälja Breakit, så är det ju mycket bättre att ha ett eget sälj. Alltså det är ju ett större värde än att man har något liksom konsultbolag på stan. Liksom så det är också en faktor, tror jag.
Och egna, liksom egna kundrelationer.
Exakt.
Så det var framförallt det som var tufft. Att det var liksom, det var det året där vi, först när vi gick in i det året, då trodde vi att vi skulle kunna ha samma modell som innan och bara fortsätta skala upp den genom att växa trafiken. Men sen blev det ett år där man först tänkte man att det går bara lite trögt just nu, det kommer gå. Och sen så tänkte man det lite till, och sen insåg man någonstans när man på väg in i värsta annonssäsongen som är på hösten att shit, det har fortfarande liksom inte lyft med bokningarna här, och vad är det som händer och vad beror det på?
Och men sen var det väl också, om jag minns det rätt, så hade vi också vår liksom absolut bästa säljare, var ju föräldraledig, Camilla Björkman, visst var det så? Eller hur? Visst var då Camilla var ledig?
Ja, men det
Det visar ju också så ja, men bara det räcker liksom. Det visar ändå vi är ändå så små liksom, så om vi liksom får en sån nyckelperson som är borta liksom, så är det svårt att täcka upp en sån person. Jag gick in och lekte liksom eventchef där under ett halvår. Det gick ju så där liksom, och sen så det är också en orsak. Och sen var det också att vi gjorde stora teknikinvesteringar som gjorde att vi hade liksom en top notch site, men det drog mycket pengar också liksom.
Ja, exakt. Det tänkte jag också för det gjorde ju att förlusten blev mycket större kort sagt. Men sen insåg vi ju liksom vad det var som var fel. Men det var ju för sent på det året för att rätta till det. Utan det blir nästa år.
Men du Stefan, du skrev ju redan i de här första artiklarna under entreprenörsresan, artikelserien då, 2014, Dagens Industri, om att den här entreprenörsresan just kan vara, att det kan vara både bra och dåligt. Och att det är liksom en skakig resa. Var liksom... Var det här en tid då ni upplevde att det var liksom jobbigt att driva Breakit?
Ja, det var det. Det var ju lite, för er lite hårda citat, det var ju lite panik. grejen är så här, att paniken hade varit så här på riktigt, för att vi har ju haft den här bufferten med pengar vi har haft rätt mycket pengar i kassan hela tiden. Det tror jag gjort att man haft annat lugn i allting som har skett liksom. Men med det sagt så är det ju, i alla fall om jag pratar med mig själv, så är det ju liksom bara... Men vad är det här liksom? Vi får inte in den affären. Vi har liksom inga, för mediebusiness är ju mycket att man försöker ha stora årsavtal. Och sen när man sitter där, kommer jag och Olle satt efter precis hade poddat liksom, och så stämde vi av liksom, hur ser det ut liksom de stora kunderna? Och då hade då Camilla Björkman som nu är vd, som var liksom den som drog in de stora affärerna för oss i det skedet. Hon hade gått på föräldraledighet och så bekar vi av den. Nej, den är inte med, den är inte med. Och då liksom det är november, december här, då måste de vara inne liksom. Då börjar man ha rätt stor oro liksom. Och så gjorde vi en massa åtgärder som inte lyfte liksom. Så det var ett jobbigt år liksom, och vi gjorde att vi blev mycket mer på tårna sen när vi gick in i nästa, jag gick in och började sälja då en del faktiskt, och sen så kom Camilla tillbaka och sådär, så det där stretchade och gjorde oss liksom bättre som bolag tror jag, precis som nu liksom i coronakrisen så blir man liksom steppar man upp då. Det är mycket såhär klyschor att man liksom när det är kriser utvecklar och sådär, men så är det faktiskt, det måste jag säga att jag har märkt på egen erfarenhet nu.
Jag måste säga, jag tyckte den stora ångesten då var i början på hösten när jag och Camilla som är vd nu. Jag minns vi hade otroligt många diskussioner som var att man inte visste vad det berodde på. Och då kände jag en gnagande oro och ångest över att tänk om det bara var så här stort som det kunde bli. Det är liksom slut här. Det här var Breakit, det här storleken. Men sen
kom vi på det var. Det handlade om att rycka lur. Bara ringa mer och mer samtal. Eller hur? Det var liksom det du kokade ner till egentligen. Att man skulle bara...
Ja, och framförallt att vi hade så mycket användare att man insåg någonstans att det finns massa olika sätt att tjäna pengar på de här användarna. Liksom. Det är bara behöver kommersialisera relationen till målgruppen.
Fast det är lite käppast, men jag tror det är ett viktigt budskap. Liksom. Jag tror att det är jättesvårt att skapa, alltså i alla fall den nischen är, att skapa liksom en maskin, självgående maskin. Liksom. Det handlar om, än en gång då, klyscha, stenhårt jobb, men framförallt att bara ringa som reporter och ringa som säljare. Liksom. Det där, det är tyvärr inte enklare eller svårare än så.
Det har ju hänt grejer i branschen under de åren som ni har verkat. Går man tillbaka till starten så var ju nästan alla tidningar upplåsta. Tittar man idag så är nästan alla tidningar, sajterna är stängda. Man har lanserat prenumerationstjänster, ni också. Varför har den utvecklingen skett då?
Jag tycker att det man ska tänka på det tvärtom. Att det är den naturliga modellen. Det konstiga är ju inte det, utan det konstiga är ju att vi har haft den här, i ett historiskt perspektiv, otroligt obetydliga parentesen på ungefär 15 år när det har varit gratis att läsa nyheter. Det är ju, om man tittar på när tidningarna började och hur det har varit genom tiderna och vad papperstidningarna var under hela 1900-talet som betalade prenumerationer eller att man köpte lösnummer. Det är ju det här som har varit konstigt, att det har varit upplåst så länge, skulle jag säga. Så jag tror man mer ska se det så, som att det som har hänt, det är egentligen att det har funnits en naturlig modell för media hela tiden, men på grund av en massa tro kring vad internet skulle bli där på slutet på 90-talet, så blev det att man trodde att allt bara skulle funka i en naiv, svårt och lätt att säga nu, lätt att vara efterklok, men i någon sorts naiv tro om att alla affärsmodeller bara skulle bli fantastiska och lösa sig när internet kom, så fick vi den här historiska parentesen på 15-20 år när det var gratis. Men den modellen som är nu är ju egentligen samma som det var i decennier innan det. Och det visar väl sig helt enkelt att det är en modell som funkar utmärkt för den här branschen.
Men det är värt att tillägga att modellen innebär inte att man bara tjänar pengar på prenumerationsintäkter, utan det är fortfarande, kommer ju annonsintäkter vara en bärande del i medieaffären liksom. Vi kan ju leverera konkret och bra, mycket bättre leads än många av de här stora amerikanska techjättarna, för att vi har den här exklusiva målgruppen som vi har en bra relation med. Så det tror vi, och då utbildningar och konferens och sådär. Så det är inte bara att vi kommer att mediebolag kommer tjäna pengar på.
Precis, för under tidigare på 1900-talet var det inte så heller, utan det var ju en mix av annons och prenumerationsintäkter även på 80-talet, 70-talet, 60-talet. Så att jag tror det är många grejer som är, nu pratar man om att det är som mediekris och bla bla bla. Det här är ju bara internationell konkurrens. Och inom industrin, alltså de som gör bilar och annat, där har man haft internationell konkurrens i över 50 år. Och återigen, det är inget konstigt att vi har internationell konkurrens, utan det är bara att det har varit en konstig situation att det har varit, man har kunnat äga en lokaltidning och ha ett monopol, och det har bara varit en sedelpress decennier efter decennier efter decennier. Det är ju ingen annan marknad som ser ut så. Så att jag tror bara vi måste se det här som att det här är en naturlig mix av affärsmodeller för medier. Den har funkat under i princip hela 1900-talet, förutom en liten parentes. Och internationell konkurrens är också någonting som under större delen av 1900-talet har funnits. Och att det har varit ett konstigt undantag tidigare i vår bransch. Så att det är liksom bara, det är liksom bara att vänja sig.
Det är mycket mer värdefull i en betalande prenumerant än en icke-betalande.
Give or take, så vad skulle man säga, det är ju ganska mycket mer värde. Jag vet inte, jag får nästan räkna i huvudet, men det är ju något så här 50 gånger mer eller något sånt, sätt i hur mycket omsättning man bidrar med. Men det är lite svårt att se det så också, för att det är lite svårt att se det så, för annonsaffären för oss är ju liksom snarare att det är annonsörerna, kanske de vill nå ganska många, men sen finns 10 personer de extremt gärna vill nå och som kanske blir kunder genom vår annonsering, och då är ju det värt väldigt, väldigt mycket för den annonsören. Så att prenumeranterna är ju värda lika mycket hela tiden för oss, medan i en annonsaffär kan folk vara väldigt mycket olika värde i olika tillfällen och för olika kunder. Och det är också så det ser ut, med att ibland vill man ju nå 100 000 näringslivsmänniskor med någon bredare annonsering, men ibland vill man ju nå 100 personer på ett event. Och då är ju varje person där värd ganska mycket, för att de är så relevanta trots att de bara är 100 pers. Så jag tycker det är lite svårt att svara på. Det kanske är lättare för räckviddsbolag, typ Aftonbladet eller någonting.
Om 2018 var ett jobbigt år, hur har det gått för Breakit i nutid då?
Du tänker 2019 eller?
Ja.
2019 omsatte vi dryga 20 miljoner och torskade typ 2 miljoner ungefär. Det här ska ju då ha lärt mig, var tydlig med att det är min vd jag ska prata om det här, men hon är inte här så kan jag ändå dra det. Och 2020 gick vi in med ambitionen att då skulle visa svarta siffror. Det var väldigt viktigt för mig personligen faktiskt. För det är liksom som ett kvitto på att det verkligen modellen höll. Och det gjorde den liksom, kan man säga, ex-corona. Vi skulle omsätta uppåt typ 28-29 miljoner och göra en mindre vinst då. Men nu så ser det ut att omsättningen kommer hamna runt 20. Och vi tog ett aktivt beslut här nu för ett par veckor sedan att vi ska investera i lite olika saker som innebär att vi kanske förlorar någon miljon eller sånt där. Men vi hade kunnat gått runt då om vi hade velat. Men det här, så var det verkligen. Det var liksom, sen får man väl ha med den stora reservationen att det är ju väldigt osäkert allting. Liksom. Det är det som är prognosen nu då.
Och vad vill ni att det ska bli nu?
Ja, om jag säger själv så tycker jag ju att om man tittar rent journalistiskt liksom, så är jag ju triggad, väldigt triggad över att bli liksom på riktigt en utmanare till min gamla arbetsgivare, gårdagens, eller Dagens Industri. Men det är alltså egentligen, om man ska vara helt ärlig, så vi håller på och sitter och ska fila på något som kallas för ägardirektiv nu. Och jag är ganska så kluven liksom, vad jag vill faktiskt. För då ska man ju liksom verkligen beka med hela handen om 5 år vad ska göra och sådär. Liksom. Men nu har jag ändå kört där i 5 år och jag kanske börjar bli lite trött, jag vet inte. Men liksom, jag går igång mest på dagsaktuella saker. Alltså, jag har sen kört på Insta Live och sånt där. Liksom. Jag tycker det är kul, alltså rent lite hardcore journalistik. Liksom. Så jag har lite svårt att lyfta blicken. Kanske du är bättre på det.
Ja, men framförallt, fast jag har aldrig tyckt att det gör så mycket i sig med att ja, men du behöver hela tiden liksom nya grejer att få energi av. Just nu är det Instagram Live och du är jättebra på det och som någon så här business influencer. Och sen om 3 månader kommer det vara något annat som du får ny energi av. Så var som 3 gånger. Men vi håller på med nya ägardirektiv nu. Det blir väldigt kul. Jag tänker mycket mer att jag upplever det som att Breakit har testat massa olika saker. Det har varit jävligt kul. Vi har provat daglig podd. Vi har provat och nu gjort livesänt event 24 timmar i sträck och hur mycket olika saker som helst. Men kärnan är där vi har en edge och det vi är bäst på, det är att vi är bäst på techbolag och startups. Och jag känner allt mer att jag skulle tycka det var, jag vill att vi bara ska bli ännu bättre på att ta hand om den här kärnan, för kärnan växer ju hela tiden. Det är ju, alltså techbolag och startups får ju bara mer och mer anställda och knaprar till sig en allt större del av näringslivet. Och vi märker ju på liksom unga elitstudenter och så att de läser ju oss i mycket högre grad än äldre affärspress och sådär. Så jag skulle säga att det jag vill att det ska bli, det är att jag vill att vi ska vara brutalt överlägsna på techbolag och startups och verkligen befästa och expandera vår position som kyrkan mitt i byn där. Men sen tror jag att samhället kommer förändras. Så att det som vi idag ser som den här lilla nischen vid sidan av, den kommer ju bli en allt större och viktigare del av totalen. Och det tar ju tid, men det ser ut att gå i den riktningen ändå. Så det är så jag, det är nog så jag ser på det. Att det låter som att det är liksom en liten nisch idag, men Breakit kan bli den mest relevanta nyhetskällan för en allt större del av näringslivet bara i kraft av att verkligheten förändras. Och det tycker jag känns jäkligt triggande.
Stefan, några slutord nu då. 5 år har gått sedan du gjorde entreprenörsresan hos DI. Och lika många år sedan du startade Breakit. Hur skulle du sammanfatta de här åren?
Det var en bra fråga. Det var, hur ska jag sammanfatta, första klippa här så det blir lite mer kort och rapp, men vad ska jag säga, det vart en väldigt energirik och kul resa. Fan, vilket tråkigt svar. Vad ska jag säga riktigt?
Vad känner du?
Just nu, fredag eftermiddag, känner jag ganska matt. Jag har precis skrivit en krönika och så vidare och så vidare. Men om man lyfter blicken så tycker jag att fasen var vi ändå presterat bra journalistik den här tiden och ändå gjort skillnad i det lilla så. Jag känner att det här svaret är sjukt tråkigt. Jag kommer inte på något bra svar. Så vad fan ska jag säga på det, på den frågan?
Men har du motsvarat dina förväntningar? För att mycket av essensen i den här krönikan som du skrev i september 2014, det var ju att du hade varit mycket snack men och liksom ingen verkstad.
Ja.
Du hade drömt om att bli entreprenör.
Ja.
Men nu efter 5 år så är du ju entreprenör.
Ja, ja men fair. Nu tror jag, det var bra att du ledde in mig lite grann på det. För det tycker jag är nästan roligast med hela Breakit, tror jag. Man har varit liksom, jag har verkligen inte mot folk som är tjänstemän. Det låter så här, det är så roligt, ja, du är tjänsteman, han är entreprenör, hej och hå liksom. Men man har bort, så jag har ju liksom varit, jag har ju ändå varit tjänsteman och journalist och träffat alla de här entreprenörerna och hört deras stories liksom. Men jag tycker jag har faktiskt utvecklats grymt mycket som journalist genom att göra grejerna själva liksom. Alltså, själv, jag har tagit in kapital, jag har rekryterat folk, jag har fattat vikten av vision organisation och företagskultur. Och det tycker jag har varit, faktiskt när jag blickar tillbaka, det har varit den stora vinsten eller det som, för man vill ju alltid utvecklas, jag vill alltid utvecklas liksom, och det har ju varit väldigt utvecklande för mig yrkesmässigt och även personligt, så det skulle jag säga är det viktigaste på de här åren. Så jag hoppas att bli väldigt rik också, men det har inte blivit än.
Vad är breaket värt idag?
Vi gjorde en nyemission för det var ju 2 år sedan, det var varit runt 50 miljoner och nu har vi ju liksom byggt på bolaget, så jag skulle säga runt 100 miljoner lågt räknat.
Det är bra.
Ja, det känns bra. Absolut.
Se om vi köper den månaden också, det vet vi inte. Men det, ja.
Nej, men det, jag tänkte på det att jag tror att jag tycker att det roligaste är att rätt många mediesatsningar som lanserades för några år sedan har ju floppat. Och det är ju inget jag är glad över på något sätt att de gjorde, men i vårt fall så jag tycker det känns grymt häftigt att vi, oavsett exakt vad breaket blir, om det säljs för 100 miljoner eller blir någonting annat, så har ju vi, vilket är väldigt sällsynt, lyckats bygga ett riktigt nytt, en ny publicist, helt digital, ett helt nytt medievarumärke i Sverige som funkar och som har blivit ett riktigt företag och klarar sig själv. Och det, sådana växer ju faktiskt inte på träd. Och det tycker jag är häftigt. I synnerhet kanske för att mediebranschen, när jag kom in i den sådär efter finanskrisen, var ganska mycket att man skulle gå med mössan i hand ungefär till de här direktörerna på de stora koncernerna och lite tigga av dem att man skulle få jobba hos dem. Tyckte jag kändes jäkligt oinspirerad att de här gubbarna skulle, ja, men det var liksom bara kom igen. Jag tänkte liksom inte gå där och bara jobba för dem. Och det tycker jag känns jäkligt kul att det funkade, och det hoppas jag att fler i den här branschen vill hålla på med, för jag tror att det kommer gå.
Ni har lyssnat på en intervju med Ola Aronsson och Stefan Lundell som har grundat Breakit.se, tekniksajten. Imponerande historia ändå.
Absolut. De vågade.
Är de värda 100 miljoner nu, sa de det?
Kul för dem.
Ja, men det blir jättespännande att se hur det fortsätter och hur stort det kommer bli. Och som man förstår av intervjun så är deras dröm att kanske konkurrera på allvar med deras gamla arbetsgivare, Dagens Industri. Och ja, det kanske inte är helt omöjligt. Stort tack för att du lyssnade. Man kan gå med i styrelsen. Lyssna på Kapitalet utan reklam. Det kostar 49 kronor i månaden. Kapitalet.se/support. Vi som är i programmet är jag, Jakob Bersell, och Gunnar Harjus och Åsa Secker. Kristoffer Krok har gjort slutmixen. Vi hörs igen om en vecka.
Hej då.
Hej då.